Skitsamma, nu är jag på väg till Paris, modevärldens mecka. Kanske min dröm kommer att gå och uppfylla sig ändå. Det är en vanlig morgon. Klockan är 9:30. Jag springer ut ur min lägenhet nedför trappan, bakvägen snabbast. Och dessutom loppisar som ligger på hörnet av nästa gata. Jag måste hinna dit. Kanske jag hittar något rött second hand-plagg som saknas för att sy färdigt klänningen som jag håller på med under de senaste dagarna. Stressad som vanligt, på väg till studion. På mig har jag en urtvättad t-skjorta som kanske borde ha slängts för länge sedan. Men fanken, den är nog så nice. Med hål på magen lyfter det ju bra när det ibland kan bli lika varmt som i en bastu i studion. Och färgen urtvättad grön, min favorit. Mina byxor är svarta och gamla, reparerade säkert 20 gånger i skrevet med vit tråd. Och sant, det ser faktiskt ut som vita urtvättade mensfläckar. Men helt samma. Ajo, och förstås, min älskade virkade hatt. Den borde också repareras någon dag. Det är samma outfit för tredje dagen i rad, men vem bryr sig, det funkar ju. Väl framme på studiemötet är min studiekompis Sine som höjer på ögonbrynen när hon ser mig. Vad har du på dig, undrar hon. Jag skrattar till, just det, skjortan är visst bak och fram. Det är en fråga jag har fått många gånger, och kanske är det just det, vad vi har på oss, vad vi väljer att bära, varför vi bryr oss om hur vi ser ut, som är kärnan i allt jag gör. Mode är så mycket mer än bara yta. Det speglar vilka vi är, hur vi känner oss, och ibland till och med hur vi vill bli sedda av andra. Jag heter Ellen Rajala, jag är modeskapare eller kläddesigner, och idag är jag din sommarpratare. Idag ska du få höra om mina nätter på studion, om passion och slit, om det att skapa mod i en värld där alla vill ha men få vill betala. Om frustrationen, glädjen och den eviga balansgången mellan kreativitet och faktiskt kunna försörja sig. Om hur mod kan vara både en frihet och en börda. Om det dåliga samvete som alltid viskar i bakhuvudet. Jag kommer att berätta om min väg in i modevärlden från långa nätter på skolan via prestigefyllda modehus i Paris till en källare i Helsingfors med allt för mycket kaffe i koppen. Klockan är snart 10 och jag har ett möte med en kund. Hon har en hög med kläder med sig, sånt jag ska fixa. Det här brukar vi göra rätt ofta med henne. Och faktiskt, det här är en av de bästa delarna med jobbet. Att folk vill fixa sina kläder istället för att bara köpa nytt. Tänk hur mycket kläder som slängs bort, fast de ska kunna leva vidare med bara lite små ändringar. Absolut, jag förstår att alla inte kan sy själva. Men hej, det är väl därför det finns proffs som kan hjälpa till. Vi prövar plaggen framför spegeln. En kjol ska bli kortare, en klänning ska sys in lite, en söndrig dragkedja ska bytas, en ärm ska göras bredare. Vi funderar om designen på en av klänningarna kunde uppdateras lite, för just nu är den väldigt 80-tal. Fastän jag älskar 80-talet med axelvaddar, stora former, starka färger, allt det där. Men okej, för just den här kunden kanske det nu inte funkar helt. Vi kör en modern touch, skalar ner lite på axelvaddarna och formen. Medan jag plockar ihop hennes plagg suckar jag högt för mig själv. På ett sätt är sån här fixningsjobb det mest störande, på samma gång som det är fantastiskt att min kund vill ta hand om sina kläder. Men att sätta ett pris på jobbet, det är en evig kamp. Man kan tro att byta en dragkedja på ett par jeans är gjort i ett nafs, men det är inte så lätt som det ser ut. De är fastsydda med extra sömmar och hela midjebandet måste sprättas upp. Och just det, ibland är knappen i vägen och det går inte att få loss det utan att svära högt. Jag får nu bara hitta på en vettig summa för hela jobbet. Och sen antagligen bråka lite med kunden. Men det är ändå ett bra jobb. Att få fixa något gammalt istället för att se det kastas, det känns som en god gärning. Det är bra att hon kommer till mig för att laga jeansen istället för att köpa nya. Nåja, det får bli ett senare problem. Idag har jag större planer. Jag springer upp för trappan till studions kök. Kaffe är slut. Igen. Jag gräver på översta hyllan och hittar något billigt gammalt kaffe. Det får duga. Den här dagen kommer att bli hektisk, tänker jag. Hoppas jag får gå hem i mänsklig tid ändå. Jag greppar på kaffemaskinen och hör hur den börjar puttra. Ofta får jag höra, men jag påverkas nog inte av trender. Och det brukar jag också säga. Inte följer jag heller särskilt mycket med i vad som händer i modevärlden och vad som är senaste nytt på catwalken. Lite måste man ju hålla koll som modedesigner förstås, men det är nog mer sällan än många tror. Men visst påverkas vi av trender, även jag. Mycket sker ju omedvetet på sociala medier eller kanske vi inspireras av de närmaste vännerna eller bara folk vi ser på gatan. Själv hade jag en period när jag försökte stå emot alla trender för att försöka hitta min egen identitet och stil. En sorts revolt. Jag ville vara den där som inte var som alla andra. Och kanske är det ännu så. Jag har testat allt. Punk, rock, preppy, pärlhalsband och rosa hår. Men ironiskt nog var det först när jag började släppa alla regler och bara experimentera som mitt intresse för kläder och skapande vakna. Till slut insåg jag att man faktiskt kunde studera mode. Till och med i lilla Finland. Kanske det här kunde vara något för mig. Fast inte hade jag ju någon utbildningsseminarium eller något sånt. Men okej, jag har ju ändå lärt mig att sy av min mamma och mommo. Men då var det mest att sy Barbie-kläder som gällde. Slutligen samlade jag ändå mod och sökte in på Aalto-universitetet. Jag hade fått höra att det gäller att ha allt med sig till inträdesprovet. Jag packade min trogna IKEA-kasse på roppfull med pennor, limpistol, måttband, sytråd, ståltråd. Ja, allt jag kunde hitta. I urslitna jeans och Birkenstock släpade jag den tunga kassen in i en värld jag inte visste att jag snart skulle kalla min egen och samtidigt hitta min nya identitet i. Först när jag hittade min plats bland andra knäppjökar med samma passion för skapande började jag fundera på min stil och identitet på riktigt. I flera år klädde jag mig bara i svart för att smälta in med de andra coola modeskaparna. Men när vi skulle skapa våra egna kollektioner inför kandidatexamen hände något. Plötsligt började jag dras till färger som jag förut hatade. Knallgrön, rosa, lila, gult, allt kändes spännande. Det blev ett nya sätt att utmana mig själv, att våga kombinera sånt jag egentligen inte gillar, bara för att se om det kan funka. Och det har blivit min grej, mitt mantra. Att experimentera, blanda oväntade saker och inse att mode och stil inte handlar om att passa in, utan om att hitta sitt eget uttryck. För mig är mode en lekplats, ett sätt att mixa, testa och experimentera. Ibland blir det en fullträff, ibland blir det en total katastrof. Men just där, i misstagen, där händer magin. Jag har gått igenom flera faser i mitt liv. Från att försöka stå emot trender till att omfamna dem på mitt eget sätt. Sen har jag också insett att trender faktiskt kan vara en bra sak. De ger oss nya idéer, inspiration och en möjlighet att utforska vår identitet. Det handlar bara om att plocka ut det som känns rätt för en själv och sen skita i resten. Mode är en ständig dialog mellan oss och världen runt omkring. Och ju mer vi vågar vara oss själva, desto mer hittar vi vår egen stil, oavsett om det är trendigt eller inte. Så behöver vi då mode? Kanske inte som vi behöver mat eller sömn. Men vi alla bär kläder, vi alla väljer varje dag vad vi tar på oss. Och det i sig är en form av kreativitet. För mig är mode konst en chans att skapa något som är både funktionellt och uttrycksfullt. Och om vi börjar se kläder som bärbar konst, kanske vi också inser att mode är så mycket mer än bara yta. Kaffe har kokat klart. Jag sätter mig ner med min studiekompis Sini. Vi jobbar på ett projekt tillsammans där vi syr scenkläder för ett par stora artister inför deras sommarturné. Smuttandes på det billiga kaffe stirrar vi på vår to-do-lista. Sy in korsetten, gör kjolen kortare, sy fast tyglappar, klippa byxor, laga en huva, sy fickor för mikrofoner. Okej. Listan är ganska lång. Vi suckar i kör och tar en slurka av det allt för kalla kaffe. Dags att köra igång. Vi har mycket kvar att göra fastän vi redan kommit långt. Allt ska vara klart imorgon. Varför känns det som att tiden aldrig räcker till? Men så är det. Man har aldrig tillräckligt med tid. Fast vi är vana vid att jobba under tidspress. Det handlar om att vara flexibel, hitta lösningar och hålla humöret uppe. Även när saker inte går som planerat. Men det är också det jag älskar med mitt jobb. Det är kreativt, intensivt och aldrig tråkigt. Och sen när kläderna väl är klara och artisten bär dem på scen, känns det magiskt. Vi har skapat något som både håller och ser bra ut. Om någon kommenterar dem, oavsett om det är positivt eller negativt, då vet vi att vi har lyckats. För det är ju precis det vi vill. Inspirera. Efter flera djupa suckar och några minuters mental förberedelse inför det överväldigande arbetet sätter vi igång. Jag klipper ut alla tyglappar som ska sy fast på kläderna och börjar med att stryka fast dem. Jag hör den stora symaskinens motor surra från andra sidan rummet där Sini arbetar på. Det där surrande är ett välbekant dovt, nästan lugnande ljud. Samtidigt ger det mig energi. Så länge maskinerna rullar är det en bra dag, tänker jag. Plötsligt sänks musiken av. Typiskt. Aj, jäklar, nu brände jag mig också på strykjärna. Batteriet på vår bärbara högtalare måste ha dött. Just när man verkligen behöver den för peppig musik. Och ingen aning om vad sladden är. Jag knäpper på radion istället. Vi får nöja oss med den där kristna kanalen. Den enda som hörs här nere i källaren. Jag klipper en till bit och fortsätter att stryka. Många tänker säkert, men alltså modebranschen, det måste ju vara så glamoröst och fantastiskt. Det trodde jag också när jag hoppade på flyget i Paris. Då helt ovetande som att jag skulle tillbringa de kommande 2 åren med att arbeta på några av de största modehusen i världen. Som nyutexaminerad kandidat i mode hade jag fyllt min väska med alla mina ägodelar, som mest var kläder. Jag hade 25 kilo kläder inklämda i en proppfull väska, portföljen under armen, en tygkasse med alla tunga skor och en klädpåse där jag försökt gömma alla mina jackor för att inte behöva betala för övervikt. En vecka tidigare panikerade jag indirekt etta i Tokyo med min studiekompis. Där vi varit på studieresa och haft en utställning med skolan. Vi hade missat vårt flyg tillbaka till Finland. Jag hade precis blivit lurad en massa pengar för att hyra en etta i Paris. Inget hem och inga pengar, fast i Tokyo. Om 2 dagar borde jag vara i Paris och börja jobba som kläddesigner och praktikant på ett av mina favoritmodehus, Maison Margiela. Som tur löstes problemet och glad och spänd satt jag mig till slut på flyget, inklämd mellan alla mina ägodelar. Lyckligtvis fanns det vänner i Paris från skolan som kunde hjälpa till. Communityn kom till räddning och nu hade jag åtminstone en sovplats. Men det glamorösa livet fick nog vänta, för det kommer inte bli mycket kvar av minimilönen som betalas ut. Men skitsamma, nu är jag på väg till Paris, modevärldens mecka. Kanske min dröm kommer att gå och uppfylla sig ändå. Det finaste med min vistelse i Paris var att få komma in bakom modevärldens slutna dörrar och träffa alla människor som jobbar där och att alla är så dedikerade till mode. Alla möjligheter ett stort modehus ger till designidéer. Allt från att kunna designa egna dragkedjor till att skapa spetstyger. Möjligheter som en liten designer inte ens kan drömma om. Det var så häftigt att få se otroliga proffs som skapar ett värdefullt hantverk och den eftertanke som går in i att skapa lyxprodukter. Eller att Miley Cyrus öppnar dörren till din chefskontor där du egentligen inte får vistas, men golvet i chefens kontor var perfekt att ligga på för att klippa ut mönstret i jacka som ska vara färdig nästa morgon. Att John Galliano hade ett smeknamn för mig fastän det bara var Miss Copy Machine och att få röra vid arkivplagg från mina favoritdesigners. Helt sjukt inspirerande. Visst, modevärlden är spännande. Möjligheten att jobba med kändisar, skapa trender och att vara där det händer. Men modevärlden och människorna i den kan vara både inspirerande och utmanande. Glamour och champagne, inte varje dag och verkligen inte kanske för alla. Vi jobbar långa dagar och kvällar. Blir utskällda framför alla när ett plagg försvinner eller blir tillsagda att inte använda samma våningstoalett om huvuddesignern är på plats, för den är bara för hen. Man funderar om pengarna räcker till lunch eller till middag eller om den blir den där billiga baguetten igen. Du är bara myra i stacken där alla febrilt försöker dra sitt eget strå och försöker imponera på drottningen. Att verkligen designa något nytt och intressant och eget, det kan du glömma. Kanske om 10 år, när du jobbar upp dig. Om ens då. Tillgång till de nyaste och finaste kläderna. Ja, plånboken är tom och glamouren och lyxen är oftast bara för dem på toppen. Möjligen kan man ibland bli inbjuden till en sample sale där provexemplar säljs bort lite billigare. Men att komma till toppen är nästan omöjligt. Men ja, det här gäller väl vilken annan bransch som helst. Inget nytt där. Allt kommer med ett pris, antar jag. Och kanske var det just det här som gjorde att behovet att skapa för mig själv kom tillbaka. Och att jag kände att jag ville bygga något eget. Så efter 2 år av allt spännande Paris hade jag att erbjuda var det dags att packa väskan och åka hem. Innan jag skulle åka fick jag ett jobberbjudande i Paris med fast lön. Vilket var otroligt lockande. Men min studietid höll på att ta slut i Finland. Ett beslut måste fattas. Och jag valde att skapa eget istället för att tacka ja till jobbet på Louis Vuitton. Jag ville bygga på vem jag var. Och vad jag ville göra. Fundera vad mitt strå kan vara. Kan jag bygga min egen stack? Och så var det med det, tillbaka till snötäckta Finland och coronavirus som härjade. Du lyssnar på mig, Ellen Rajala, modeskapare eller också kanske konstnär, beroende på dagen. Idag är jag din sommarpratare. Jag berättar om min resa genom modevärlden, en bransch där allt snurrar fortare än man hinner sy. Om den konstanta dragkampen mellan skaparglädje och ekonomisk verklighet. Om att ha mode och skapande som passion, identitet och jobb, samtidigt som man är en del av en ohållbar industri. Nu är äntligen alla tyglappar fastrukna på plaggen. Sinis symaskin surrar fortfarande i bakrummet. Det går undan. Vad var nästa punkt på listan? Just det, korsetten. Shit också, den var ju alldeles för liten och vi klippte redan bort de där extra bitarna. Jag måste se om de ligger kvar i roskisen. Fastän vi fick artistens mått av stylisten så var det ändå helt fel. Jag borde ha lite på min magkänsla. Minns att jag sa att det knappast behövde förminskas. Men nu sitter jag här och sprättar upp gårdagens arbete och gräver i soporna. Nåja, det är som det. Som tur ligger de där extra bortklippna bitarna kvar i roskisen. Perfekt. Dags att sy. Jag hänger saxen runt halsen tillsammans med mitt måttband. Ställer in min sadelstol på rätt höjd framför min älskade, väldigt gamla symaskin som jag har döpt till Berit. Hon förstår mig så bra, kämpar på i de svåraste och tyngsta sömmarna. Så länge hon får lite peppande ord orkar hon hur bra som helst. Jag spänner fast den vita bomullstråden och rullar upp den undre tråden. Berit låter lite krasslig. Kanske hon bara är lite morgontrött. Nåja, Berit, nu ska vi erövra världen, du och jag. Du klarar det här. Jag trycker på gasen och Berit surrar till. Nåja, nu låter det bättre. Efter att korsetten är omsittar jag kjolen som hör till helheten och syr fast den. Jag lyfter försiktigt upp klänningen och granskar den. Känner mig riktigt nöjd. Det syns ingenstans att korsetten blev sönderklippt och omsydd. Nice. Jag tar klänningen till min andra trogna vän och pålitliga partner. Stryker jag nu domina. Plötsligt ser jag en stor gul fläck på follen. Vart i hela friden kom den ifrån? Hoppas det är bara en blöt fläck. Men den torkar inte bort under dominas kraftfulla ånga heta drag. Till min fasa inser jag att det är ju olja. Hur har jag hamnat olja på den vita klänningen? Jag letar snabbt efter källan till olyckan och ser att Berits motor visst har läckt lite olja. Den hemgjorda tampongen som jag täppte till oljeläckan med har inte hållit. MacGyver-tekniken funkar tydligen inte helt den här gången. Svetten rinner och svordomar flyger ut ur min mun. Klockan tickar och de surrande motorerna går från ett lugnande bakgrundsljud till ett irriterande myggsurr. Jag snor åt mig i klänningen och springer till tvättrummet. Snappar åt mig min galltvål och börjar gnida för fullt. Till min lättnad börjar oljefläcken sakta men säkert köljas bort. Vilken tur. Jag hänger upp klänningen för att låta den torka och ta fram to-do-listan. Just det, sy upp byxorna till shorts. Jag torkar bort oljan från golvet under Berit och lägger en ny hemfixad tampong. Sådär, kanske det håller en timme till. Jag säger några ömma tröstord till Berit som nu spinner som en katt och fortsätter att sy. Rätt val att komma tillbaka till Finland efter mina år på de stora modehusen i Paris. Eller tja, ibland undrar jag nog om jag borde tacka ja till arbetserbjudande på Louis Vuitton. Men här är man nu och har valt sin egen väg. Som nog kan vara kämpig ibland, men åtminstone är den min och jag får skapa något eget. Jag var nu bank och utan jobb och hade slösat bort mitt studielån. Som nog kan väl till hans för att äta godost i min lilla etta i Paris. Så det var bara raka vägen till att börja skaffa jobb. Och jag bestämde mig för att bli frilansare. I modebranschen innebär det här ofta att du automatiskt blir egen företagare, vare sig du vill eller inte. Plötsligt var jag allt på en gång. Marknadsförare, bokförare, sömmerska, designer, modell, bank, terapeut och säkert något mer som jag fortfarande inte har listat ut. Men mitt mål var att skapa något eget, hitta min designeridentitet och bygga min egen myrstack. Och det gjorde jag, på ett eller annat sätt. Men varför bygga en myrstack ensam, när det är så mycket lättare och mer givande att göra det tillsammans? Lösningen var självklar. Vi behövde starta vår egen fashion community. Här i Finland, i Helsingfors där jag bor. Precis som communityn hjälpte mig när jag skulle flytta till Paris, hemlös och utan kontakter, så ville jag skapa en likadan gemenskap i Helsingfors. Att skapa en plattform där vi som känner oss som modeskapare eller rent av konstnärer får lysa. Det var genom mitt magisterarbete som jag på riktigt upptäckte min identitet och stil som designer. Det som jag kom tillbaka till Finland för att finna. Jag återupptäckte också kärleken till second hand-kläder, både som material och inspirationskälla. Och det bästa, jag kunde börja kombinera min största intresse och faktiskt tjäna lite pengar på det också. Jag fick betalt för att jaga loppisfynd, designa och sy om kläder, styla och skapa kostymer. Som fattig studerande med begränsade resurser var loppis en guldgruva och en stor källa till inspiration. Och det är det ännu också idag. Det är en plats att hitta unika material, ibland en snygg outfit till mig själv eller fynda för framtida stylingprojekt. Dessutom kändes det som att jag faktiskt kunde göra något för att förändra den ohållbara modeindustrin. Det är åtminstone ett sätt att dra ett litet strå i en stor stack. Att skapa eller inte skapa, det är en evig fråga vi designers brottas med. Modebranschen är så pass ohållbar och oetisk att det ibland känns som att varje nytt plagg bidrar till överkonsumtionen. Men samtidigt, alla bär kläder, vi har en stil och någon måste skapa det vi klär oss i. De där plaggen som hänger i butikerna, de börjar ju alltid någonstans. Med en idé, en skiss, en dröm. Min trogna symaskin Berit och strykjärnet Domina har surrat på och rykt i flera timmar nu. Det är mörkt ute och salmerna på den kristna radiokanalen hörs på lägre volym. Vi måste ta hänsyn till grannarna då det är mitt i natten. Den vita klänningen har nästan torkat klart i tvättrummet och som tur syns inga spår av oljefläckar. Vi har fått ett brådskande samtal från stylisten vi jobbar med. Några saker till har skrivits ner på to-do-listan. Kaffekokaren har puttrat på nonstop hela dagen, kvällen och nu långt in på de sena timmarna. På golvet ligger tomma energidrycksburkar och roskisen är fylld med använda snusbrillor. Svetten rinner ner för min panna och ögonen känns stora som tefat. Sini ligger på vår utslitna men underligt bekväma gamla rokokosoffa som är täckt av rödvinsfläckar och ketchupsås under en noppefilt och snarkar. Det är hennes tur att vila. Jag drog just min 10 minuters powernap för att samla lite energi. Nu syr jag för hand de sista ändringarna som kom till på vår lista. Fingrarna verkar och jag känner knappt när nålen sticker i mina härade fingertoppar. Oj, där stack den visst lite djupare. En liten blodfläck börjar sprida sig på det vita tyget. Snabbt ringar jag in i tvättrummet, griper tag i golvtoalen som ligger redo. Alltid förberedd för nästa missöde, för det är väldigt vanligt att sånt händer. Medan jag skrubbar bort blodet vandrar tankarna tillbaka till studietiden. Egentligen har inte mycket förändrats. Samma vänner kämpar fortfarande på under långa sena nätter. De turas om att vila några minuter medan tomma cigarettpaket och energidrycksburkar staplas på hög. Det enda som egentligen är annorlunda nu är att vi istället för att ta en tupplur in i en Ikea-kasse full med tyger, nu åtminstone har vår vinfläckiga rokokosoffa. Inte så illa ändå, tänker jag och skrattar tyst för mig själv. Jag minns den där gången i skolan, kvällen innan vår examensvisning när alla våra mammor satt i rad och sydde knappar på våra slutkollektioner. Hur jag satt och sydde de sista ärmarna på en jacka, bara för att vakna till att jag sitter fast mig själv i handen. Där fick jag sen sitta med min energidryck i ena handen och en blödande, lite mjukare fingertopp i den andra. Medan jag försökte förklara för min mamma exakt hur sömmen skulle se ut. Tankarna vandrar vidare till Paris. Jag minns en modevisning när hela Louvren var bokad för modehuset jag jobbar för. Alla mina uppgifter var avklarade och med ett glas champagne i ena handen strosade jag runt med min chef och beundrade de fantastiska egyptiska relikerna i ett helt tomt museum. Louvren, som annars kryllade av människor, var vår egen privata lekplats för en kväll. Lite glamour hann jag ändå uppleva i Paris. Och nu är jag här, mitt i natten, medan jag försöker få bort en blodfläck som troligen aldrig kommer att gå bort. Håret är på ända, ögonen trötta och rosslande psalmmusik strömmar ut från radion. Men jag är stolt. Det här är vårt. Det är vår egen lilla studio. Uppbyggd med DIY-lösningar, MacGyver-fix och massor av hårt arbete. Nå ja, blodet lossnade lite, men fläcken är kvar. Jag tänker skitsamma. Alexander McQueen var ju också känd för att gömma in bitar av sitt egna hår i plaggen han skapade. Varför inte låta lite av mitt DNA leva kvar i den här klänningen? Klockan är nu 5:30. Vi har bestämt oss för att gå hem. Tidsoptimismen för projektet var kanske lite väl hög, men vi fick allt det viktigaste gjort. Det får duga. Med snurriga ögon och ömmande fingertoppar traskar jag med sin i väg genom den ljumma vårnatten. Benen bär oss långsamt och vår överkonsumtion av energidryck, koffein och nikotin kickar fortfarande in. Vi går över bron och tittar ner mot parken där några glada, frestsugna typer sitter och skränar. Bakom träden lyser en stor skylt. Vi tittar på varandra och vi har båda samma tanke. Vi har verkligen förtjänat ett kalorifyllt nattugg. Vi ställer oss i kö med glattgapade tonåringar för att beställa våra hamburgare och franskisar med extra vitlöksdipp och förstås apelsinsaft. Den ska jag spara tills morgonen. Vi sätter oss i en av de lugnare delarna av restaurangen i ett eget bås som är nersmetat med ketchup. Inte så annorlunda än på studion, tänker jag. Med våra majonnäsdränkta mungipor börjar vi prata om våra kommande kollektioner. Det är mycket som ska planeras. Hela modeshowen vi tänker producera själva. 10 outfits per man. Ligger vi illa till? Jag tänker på den röda tyllkjolen jag hittade på loppisen på morgonen. Den var precis vad jag behövde för att fullända min design. En röd hjärtformad klänning. Projektet vi just avslutat hade kanske inte den bästa tajmingen. Men vad gör man när jobben dyker upp? Allt som erbjuds måste tas för att fylla bankkonto så att vi kan finansiera och förverkliga våra egna projekt. Plötsligt svämmar tröttheten och uppgivenheten över mig. En lättnad över att ett betalt projekt är avslutat, men oron över när nästa projekt kommer börjar krypa fram. Med gråten i halsen börjar jag öppna mig för Sini. Jag vet att det jag gör inte för alla, men någonstans på vägen har jag ändå samlat erfarenhet, haft olika kunder, löst designproblem och stylat för olika projekt. Finns det nu inte någon som skulle behöva mina tjänster? Sini tröstar mig, påminner mig om allt jag redan gjort att jag ska vara stolt. Allting löser sig, säger hon. Jag torkar bort tåren från min kin med mina kladdiga fingrar. Vi kollar på klockorna på våra telefoner. Sinja har fått meddelande från sin sambo som undrar om allt är okej och var är hon. Vi ska vara tillbaka på studion om 2 timmar för att skicka iväg kläderna med kuriren. Jag ser på Sinja som ser ut att svimma efter alla extra kalorier och den långa natten. Jag erbjuder mig att gå tillbaka ensam. Jag bor ju lite närmare. Solen har gått upp och det är redan ljust ute. Hoppas allt det här var värt det. Kanske vi får en skälig ersättning den här gången, tänker jag när jag går tillbaka till studion. Men mödan var säkert större än slanten värd, så brukar det vara. I alla fall kan vi vara stolta, arbetet är gjort och i tid. Förhoppningsvis blir artisterna och stylisten nöjda. Kanske någon ser dem i våra outfits och känner sig lite extra inspirerade. Då var det värt det, tänker jag när jag går igenom parken. Nu sitter jag bara 2 festare kvar och kastar sten på sina tomma ölflaskor. Jag småspringer över bron. Fett och salt har börjat kallna min kropp och jag huttrar till. När jag väl kommer in på studion lägger jag mig på den vin- och ketchupfläckiga rococosoffan. Soffan är extra skön idag. Mina tankar flyger iväg till min egen kollektion och jag känner en susning av adrenalin och iver kicka in. Det här kommer bli fantastiskt. Jag kan knappt vänta på att få fortsätta med mitt eget skapande. Idéerna bubblar redan. Vad kan jag testa till näst? Jag kan inte vänta tills jag får fortsätta. Det är en timme tills kuriren kommer. Perfekt, då hinner jag ta en liten powernap. Jag lägger huvudet på kudden för att stänga ögonen en stund. Då känner jag något hårt. Dra fram sladden till den bärbara högtalaren. Fantastiskt, då blir det djurdance imorgon som vanligt. Mitt namn är Ellen Rajala och jag är bland annat modeskapare, kläddesigner, stylist och ibland konstnär. Jag har varit din sommarpratare idag. Tack för att du har lyssnat på mig. Och kom ihåg att mode är gjort för alla och det ska vara kul att hitta sin egna stil.
Dagens sommarpratare var kläddesignern och modeskaparen Ellen Rajala. Redaktör Charlotte Winberg. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.